Då är ni varmt välkomna till en föreläsning som handlar om den historiska Jesus och relationen till mellan den historiska Jesus och den judiska lagen bland annat. Och man kan ju fråga sig förstås varför diskutera den historiska Jesus här vid en föreläsning om i judendom. Jag kommer strax återvända till detta, för att det finns en väldigt god poäng för det, det kan jag försäkra. Jag ska bara förklara först vad jag menar med den historiska Jesus. Man brukar skilja på den historiska Jesus och den bild av Jesus som man får genom de trosdokument som vi har i till exempel de nytestamentliga evangelierna. Det är allmän vedertagen uppfattning bland forskare att man för att komma åt personen Jesus, den person som gick på marken så att säga i till exempel 20-talets Galileen i norra Israel, alltså att den personen är skymd av senare generationers uppfattning av denna gestalt, och då ofta omformad och förstått i ett visst teologiskt ljus. Så för att komma åt den historiska Jesus måste man då försöka konstruera ett lager av information, bland annat i Nya testamentet. Vi kommer gå igenom mer om det här när det gäller kristendomskursen, men det finns en poäng att ta upp Jesus även här. Så eftersom Jesus är viktig för att belysa den judiska lagens centrala ställning för såväl framväxande kristendom, men för Jesus och hans samtid. För att exakt hur vi konstruerar bilden av den historiska Jesus, det kommer vi att återkomma till i nästa delkurs. Men det är alltså just en konstruktion. Vi försöker alltså att använda olika kriterier för att se vad är senare tillägg och sådär. Det här är definitivt ingen exakt vetenskap, men i alla fall någonting som är tillräckligt metodologiskt intressant för att framstående forskare runt omkring i världen ska ha lagt ner oerhört möda på projektet. Man kan säga att det här är för spekulativt, men jag skulle säga att det är en alldeles för intressant fråga att inte tas tag i. Vad skiljer då den historiska Jesus från det som vi också brukar kalla för den reelle Jesus, den verkliga Jesus? Ja, den verkliga Jesus skulle ju varit personen som gick omkring. Och den kommer vi nog inte riktigt åt. Den kommer vi inte åt, för att just som jag sa, att vi då måste förstå att det här är en konstruktion av en historisk gestalt. Så därför så brukar vi tala om den historiska Jesus, till skillnad mot en trons Kristus som man också ofta talar om ibland, som är den mera religiöst utformade senare den gestalt som senare generationer har tolkat på ett mer religiöst sätt. Och också använder vi alltså termen den historiska Jesus för att klargöra att det verkligen är en konstruktion som inte gör att vi kommer åt den reelle personen. Sen kan man ju också förstås fråga sig vilken den reelle personen skulle vara. En person förändras ju under sitt liv, och det har vi ju god anledning att tro gäller även för Jesus. Så, detta som ett litet preludium till vad som komma skall. Man har ibland, när man har försökt att förstå den historiska Jesus, använt sig av då kriterier för att se hur Jesus skulle avskilja sig från sin judiska samtid. Man har tänkt sig till exempel så här, att vi kan inte veta vad Jesus har sagt på inte speciellt mycket i alla fall. Det är svårt att konstruera en sån här bild. Så vi får då se på vad som är säkrast att han har sagt då. Eller gjort eller sådär. Och då tänkte man sig bland en hel del forskare i mitten på 50-talet till exempel, 1950-talet, att det är det som avviker starkt från den kontext, den miljö där Jesus rimligtvis skulle ha verkat. Att det är sånt som man inte skulle ha hittat på om honom, så att säga då. Utan det är nog troligt att han har sagt sådana saker som är starkt avvikande. Det här är lite knepigt, för dels så är det inte så lätt att veta om det är senare generationer som har lagt till det här som var avvikande. De som kanske inte hade koll på den här miljön så bra som faktiskt vi har nu. Man kanske satt och konstruerade en utsaga om den historiske Jesus i en annan del av det romerska imperiet 50 år senare. Och att det därför så blir lite skevheter i vad Jesus skulle ha sagt då, som man tycker inte passar in. Så det är inte säkert att just det avvikande är så, är den säkra, stabila grund som vi kan bygga på, även om man kan fundera i de termerna. Men det finns också ett litet problem här av mera diskursiv karaktär, och det är att man då är inne i ett projekt att konstruera Jesus som, ja, snarast som kristen, avvikande ifrån judendomen. Och då är man snubblande nära att vara inne på en teologisk diskussion istället, som inte är en strikt religionshistorisk sådan. Nu har vi fått mer och mer forskning och mer kunskap om Galileen och Judeen, ja, Israel under de första årtiderna av vår tideräkningsbörjan. Och det har gett oss nya möjligheter att bygga upp en bild av den historiska kontext i vilken Jesus skulle ha verkat. Och det här har gjort att vi har börjat kunna, vi har fått lite mer fakta, en del utgrävningar, en del texter. Och det har gjort att vi har kunnat applicera till exempel socialvetenskapliga teorier på materialet. Och sånt har jag varit inne på i tidigare föreläsningar också, som jag är ganska förtjust i själv. Och det här kallas för på engelsk jargong för the third quest. En slags tredje sätt att försöka komma åt den historiska Jesus på. Det har som funnits olika, jag ska kalla det för modebildningar, för att inte säga att vi kommer förmodligen ha ett fjärde paradigm snart och sådär också. Det har varit lite olika varianter. Så, men det som nu har varit förhärskande de senaste 40 åren, och som jag också har är starkt präglad av, är just att med socialvetenskapliga metoder försöka lägga pussel och förstå ett ganska fragmentariskt material lite bättre. Då kan vi i alla fall ha välgrundade hypoteser. Vi kan jämföra med hur religiösa grupper fungerar i andra kontexter och se om, ja, om liknande mönster och så är rimliga att läsa in i det material som vi har tillgängligt. För att hur vi än gör så kommer vi läsa in en slags förförståelse i materialet. Ingen person kommer som ett blankt blad till sin text, utan vi kommer med en förförståelse, och det är enda sättet att komma in i den. Hur ska vi måste på något sätt lägga vår uppfattning om hur det är att vara människa vid den här tiden på de texterna, för annars så kommer vi inte att förstå ett skvatt. Och då är det bättre att använda sig av sådana föreställningar och sådana mekanismer som man har kunnat pröva i andra sammanhang där man haft bättre data. Och då, på det sättet så kommer modern religionssociologisk forskning ofta mycket väl till pass för den som arbetar med antikt material. Men med, naturligtvis med förbehållet att det är ett metodologiskt svårt arbete och vi måste vara ödmjuka inför uppgiften och inse vilka stora problem vi ställs inför när vi försöker oss på en sån här konstruktion. Men utifrån den här kunskapen om det judiska samhället vid Jesus tid, som alltså en kunskap som ökar, så har senare tiders forskare fått en större möjlighet att kunna se hur Jesus skulle ha förståtts av sin samtid. Och därför så har vi snarare, ja inte bara därför men bland annat, så har vi snarare nu gått åt i den riktningen att man förklarar Jesus i ljuset av hans samtid. Den gestalt som vi konstruerar måste vara någorlunda begriplig utifrån sin omgivning. Och alltså, helt enkelt för att annars skulle man inte kunna göra sig förstådd. Och för oss så kommer det då, eftersom vi nu kommer att arbeta väldigt mycket med den judiska lagen, både utifrån det första århundradet av vår tideräkning, men även fram genom den judiska historien, genom rabbinismen, akademierna och så vidare. Ni kommer att studera, läsa om Talmud, ni kommer att att se hur den judiska lagen är viktig än idag i judisk tro. Så sätter vi in Jesus i den här kontexten för att ni ska se Jesus som den judiske profet som han måste förstås som utifrån ett strikt religionshistoriskt perspektiv. Och det är därför som Jesus nu kommer in i en kurs om judendomen. För att när vi har att göra med Jesus så kommer vi se att det är inte något brott mot judisk tradition som vi finner hos Jesus. Jesus är en bland flera laguttolkare på sin tid som har sina speciella uppfattningar om den judiska lagen. Men passar ganska väl in i den diskussion som förs på många håll, bland exempelvis fariseer som Jesus verkar ha varit i diskussion med titt som tätt. Så det här är alltså grunden till att vi diskuterar den historiska Jesus i en kurs om judendomen. De här gränserna som vi har fått in våra kursplaner och så, som vi förmodligen måste, det är svårt att undvika dem, mellan judendom och kristendom och islam och sådär, de är konfessionellt grundade. Alltså vi studerar en viss tro. På det sättet så får vi en tydlighet, vi får en avgränsning. Men vi riskerar också hela tiden att dra upp för tydliga gränser mellan olika religioner. Vi kommer att se hur flytande dessa gränser är när det gäller judendom och kristendom i dagens arbete, i arbetet med de här uppgifterna som vi kommer att arbeta med. Och det gör att ni som blivande religionsvetare kommer att se att det är en gradvis förändringsprocess ofta som leder fram till en ny religion. Och det kommer vi också studera när vi diskuterar kristendomens framväxt. Men när vi diskuterar den historiska Jesus så är det inte en kristen person vi talar om. Det kan vi möjligen börja tala om när det gäller aposteln Paulus som är senare. Det är en diskussionsfråga, men de flesta lutar åt att det är med Paulus som vi kan prata om en sorts kristendom. Men kristendomen förekommer som i form av judendom, en judendomsvariant. Det är många olika kristna judendomsvarianter under flera hundra år. Och den variant som Paulus företrädde skulle av många ha sett som lite udda på en del håll. Men den blir oerhört inflytelserik också på andra håll. Det måste vi vara på det klara med. Och det här kommer vi fördjupa i nästa delkurs. Men låt oss nu, efter dessa inledande påpekanden, nu ta ett steg tillbaka och fundera på den historiska Jesus relation och syn på den judiska lagen förstådd i hans samtidskontext. Och det blir ämnet för nästa föreläsning.